Jaha, då var vi tillbaka igen. Det säger jag varenda gång vi startar den här. Jag måste, det finns ett uttryck inom journalistiken. Har du hört det?
Du som har varit journalist och allt.
Ja, jag skryter om det hela tiden. Det heter Kill Your Darlings. Ja. Det låter ju, du känner till det.
Det känner jag till.
Kanske inte bara inom journalistiken.
Nej, det pratar de om när jag pluggade. Ja. Jag är ju alltid för mångordig. Ja. Kill Your Darling, Anna.
Ja, och det gäller lite mig också. Jag använder samma uttryck lite för ofta. Så att, ja. Men med det sagt så är vi tillbaka här med våran anspråkslösa lilla podd till trons försvar. Och vi hoppas att ni har det bra där ni är. Att ni vilar ordentligt, att ni
tvättar tar händerna.
Hand om er och allt det här som pågår omkring oss. Då ska vi börja med något spännande. Vi har väntat på det här ett tag. Vi ska prata om mirakel. Mm. Och det här kommer bli en serie två delar, det vet vi redan nu. Mm. Idag så kommer vi prata lite allmänt om mirakel. Mm. Och nästa gång så kommer vi ha med oss Mikael Grenholm.
Ja. Ja.
Det ska bli väldigt intressant att höra honom berätta lite om sin bok som handlar om mirakel.
Ja, precis.
Men det får ni höra lite mer om längre fram.
Senare, ja.
Men idag så blir temat lite för oss, då kan man verkligen tro på mirakel? Ja, för egen del så ser jag väldigt mycket fram emot det här året 2021. Nu var jag tvungen att tänka efter en stund. Jag hoppas att vi ska komma igång med vaccin och så här mot pandemin. Och det kommer kännas lite som ett mirakel, tänker jag. När man får återgå till ett vanligt liv.
Ja, precis. Vad nu det vanliga blir.
Ja, precis. Hur det kommer se ut igen. Jag har ju saknat väldigt mycket kyrkan på söndagar. Även det här att gå ut och äta med min familj efter kyrkan, vilket vi brukar göra ibland. Det är väldigt skönt att ha varit i kyrkan, att få sitta och umgås med familjen och allt det där.
Absolut.
Och att gå på ishockey. Ja. Sån grej. Det är ju helt uteslutet att sitta och frysa i kylan idag med massa folk tätt.
Det går inte.
Nej. Och det är lite roligt, när jag gick hit idag så gick jag från resecentrum till Pingstkyrkan här i Örebro.
Ja.
Och då gick jag förbi en stor skylt som det stod mirakel på.
Är det sant?
Ja, har du inte sett den? Heter det Vasatorget, det som ligger nere, det lilla runda torget här vid järnvägen? Får du kolla när du åker hem sen, Anna.
Ja,
det står en stor mirakelskylt där.
Aha.
Jag bara, ja just det, det är det vi ska jobba med idag, tänkte jag.
Det var komiskt. Vad var det för reklam?
Det är ingen reklam, det bara står mirakel. Jag vet inte om det är någon installation av något slag eller något, så här, men jag tyckte det var lite kul. Jag har inte tänkt, eller jag har ju sett den förut, men jag såg den idag och så blev så paff.
Ja.
Vad kommer du vara gladast över att återuppta nu?
2021?
Ja.
Ah, jag vet inte. Alltså när det gäller kyrkan, så det jag saknar är att sjunga tillsammans med andra kristna. Ja. Det är ju inte så, jag har Spotify som alla andra, men det är inte samma sak. Igår så spelade vi in, jag jobbar ju som pastor om du inte vet om det, och vi spelade in i förväg, som det är nu då till söndagarna, vi spelade in till en söndag och jag fick sitta i kyrkorummet när någon spelade.
Ja,
och det var inte meningen att jag skulle sjunga liksom till det men jag sjung med i alla fall.
Glad.
Ja, precis. Det är kanske det. Sen hoppas jag på ett bättre svampår. Men det har ju inget med pandemin att göra för fem öre.
Nej.
Förra hösten var, eller i höstas var, dåligt svampår.
Det kan ju bero på pandemin i och för sig. Många utomnopprar de få svamparna som finns.
Ja, precis. Kanske. Eller jag också, vet jag vet inte, den teorin jag har tänkt är att, men jag kan inte, jag vet absolut inte. Men förra vintern var ju extremt mild.
Ja, just det.
Så om det har något med det att göra. I så fall, det är ju kallt nu i vinter. Mm. Så då borde
då
det ju...
kanske det.
Mm. Annars kanske det bara är så där. Jag vet inte. Vi får se.
Yes. Avsnittets tema då är som sagt mirakel.
Yes.
Det kommer bli en liten serie. Två avsnitt.
Mm.
Och i det här första avsnittet så hade jag tänkt att vi skulle diskutera lite mer vad mirakel är.
Ja.
Och som vi sa innan här i nästa del av podden, så kommer vi diskutera boken Dokumenterade mirakel. Som är skriven av Mikael Grenholm.
Mm. Pastor i Uppsala.
Och den boken har ju väckt en del uppmärksamhet sedan den släpptes 2019. Men innan det ska vi försöka tänka lite kring mirakel själva här då. Utan Grenholm.
Ja, precis. Vi kan
klara av det. Till stöd för det så har vi egentligen den utmärkta apologeten C.S. Lewis. Han har ju skrivit en bok som faktiskt heter Mirakel.
Ja, precis.
Vad vet vi om Lewis? Vad kan vi berätta om Lewis, Anna?
Ja, du, man borde ju läsa någon biografi eller så. Det har inte jag gjort. Ja. Men Lewis är väl mest känd för att ha skrivit Narnia-böckerna.
Ja, det tror de flesta känner till.
Ja, precis. Och där kan man ju se hans kristna tro. Mm. I Aslan till exempel. Mm, mm. Men Lewis kom ju till tro i vuxen ålder. Mm. Jag vet inte om det var på Oxford han träffade Tolkien. Jag minns inte detaljerna, men han var ju god vän med J.R. Tolkien som har skrivit Sagan om ringen. Och det var faktiskt Tolkien som förde honom till tro.
Ja, just det.
Om jag minns rätt så hade Lewis en vag, liksom, en ganska, tror jag, traditionell kristen uppväxt, men lämnade tron.
Ja, just
och
det.
Var mer åt det ateistiska hållet.
Ja.
Och sen var det Tolkien som resonerade. Det var inte Lewis som fick över Tolkien till ateism.
Nej.
Utan tvärtom. Jag tror att det handlade egentligen om apologetik.
Ja. Tänkte få sitta med vid det bordet.
Ja, det hade varit
nice. Tolkien och Lewis.
Ja, kul,
i en
kul.
En diskussion om Gud. Ja. Där hade jag gärna suttit och lyssnat, kan jag säga.
Ja, med.
Ja. Vad är egentligen ett mirakel då? Först och främst tänker jag vara ganska frank här. Om man inte tror på någon Gud, om man inte tror på Gud eller någon Gud alls, så faller ju hela tanken med mirakel. Då blir det ju mer en fråga av slump, tänker jag.
Ja. Jag tänker också att tror man inte på Gud, så handlar det ju om att försöka förklara det som är övernaturligt då med andra förklaringar.
Mm.
Utan gudfaktorn.
Mm.
Det är ju inte helt lätt faktiskt.
Nej.
Och det är ju det som gör att samtalen blir väldigt varierande.
Det största mirakel jag kan förstå och greppa, i alla fall tycker jag, är ju, eller jag förstår greppa, vår existens. Men för mig är det ett mirakel. Jag såg en dokumentär om matematik. Och det här handlar ju som vanligt då om naturvetenskapens pretensioner som vi har diskuterat.
Så kul det låter.
Utförligt i den här podden. Matematiken var är och var vetenskapens finaste verktyg, och med den skapar man naturlagar och allt möjligt intressant då.
Mm.
Och jag tyckte det blev lite extra intressant då när en forskare beskrev matematiken i världen som ett tv-spel. Han föreställde sig att han skulle kunna vara inne i det här spelet.
Oj då.
Och det här spelet är ju programmerat. Det är någon som har programmerat och bestämt hur allting ska gå till.
Mm.
Hur högt han kan hoppa, hur snabbt han kan röra sig, allt han kan göra i spelet. Sen drog han då slutsatsen att på exakt samma sätt beskrivs allt fysiskt runt oss med matematik. Alltså att det finns förutbestämt hur saker och ting ska ske.
Mm.
Världen kunde beskrivas med en kod i kort sagt, och det är matematiken. Själv tänkte jag ju att det här var ju det yttersta tecknet på ett mirakel.
Ja.
En skapare som låter oss se små, små delar av hans kod.
Ja.
Den slutsatsen drog ju inte den här vetenskapsmannen då, trots det vad jag tycker är ett ganska uppenbart tecken på en skapare.
Mm.
Jag älskar matematik, jag funderar på att läsa, jag är faktiskt antagen till ett lite distansstudier i matematik på Stockholms universitet här, så att jag är en riktig matematiknörd. Men för mig är Gud, matematiken är Guds underbara hantverk. Jag får se vissa delar, små små delar av vad han har gjort. Och det är mycket jag inte förstår, men ändå.
Det är ju tur att vi är olika då.
Ja, i mitt fall så tror jag på en allomfattande Gud, en allsmäktig Gud. Jag tänker att om den här Guden skulle kunna uträtta mirakel för mig, så är inte det alls otroligt. Tvärtom är det väldigt troligt. I och med att jag tror på Gud, så tror jag också på något som är större än den värld som vi med våra små sinnen kan mäta och förstå. Jag tänker att Gud är obegriplig för oss på samma sätt som vi är helt ogreppbara för en bakterie.
Ja.
Alltså, vad är vi för en bakterie? De kan inte relatera.
De kan inte fatta oss.
Nej, de kan smitta oss i och för sig, men de kan inte, ja.
Nej, alltså jag tänker ju, ja, men på det här området så tänker ju du och jag utan lika.
Ja, det brukar vara så.
Ja, för det allra bästa.
Va?
Ja. Ja, men om Gud har skapat våran jord, vilket jag ju tror, så är det ju inte så konstigt att tro också att Gud skulle kunna gripa in i den här världen och göra saker som vi klassar som övernaturliga.
Ja, just det.
Sånt som faller utanför naturlagarnas ram. Är Gud den jag tror han är, då kan han ju avvika från de här lagarna han själv har satt upp.
Absolut.
Om han vill och när han vill. Mm. Det är ju han som har styrt upp dem, tänker jag, som jag precis sa. Och det är ju begränsat i den fysiska världen till att fungera på ett sätt enligt ett system. Men han, jag tror ju han är över det.
Mm. Så på frågan vad är mirakel är, så blir ju mitt svar att det är en speciell akt av Gud själv som avbryter naturliga mönster, eller något som avbryter naturliga mönster och skeenden. Ateister kan ju avfärda mirakel med att bara för att man inte förstår vad det är som händer så behöver man inte tro på dem. Och den ståndpunkt jag kan förstå utan acceptera, det funkar säkert jättebra för ateister. Men vi har varit inne på sådana här resonemang förut, att även om jag inte förstår varför vårt jordklot existerar, jag förstår inte varför det snurrar kring våran sol, så väljer jag ändå att tro att solen kommer gå upp imorgon.
Mm.
Jag väljer ju inte att sluta tro på att solen kommer gå upp imorgon ur ett ateistiskt perspektiv då. Bara för att jag inte förstår exakt varför det är uppbyggt på det här sättet.
Nej, så är det ju.
Så egentligen så tror jag att vi alla, utan att veta säkert att det kommer ske så, så är det ju ändå ett mirakel varje gång när solen går upp varje morgon. Och ja, jag vet att den här jämförelsen haltar. Det jag försöker påvisa här är lite inkonsekvensen i ateisters resonemang. När de väljer bort ett mirakel för att sen då i nästa stund bara acceptera ett annat.
Mm.
De kan beskriva hur snabbt en döende man faller mot golvet bara med att förklara hur gravitationen drar honom mot marken. Det här är ju bland det första man får lära sig i matematikkurser, om man kastar en sten ut i luften. Hur kommer den liksom rörelsen ser ut innan den träffar marken. De kan inte förklara varifrån gravitationen kommer och inte ens varför den finns, bara att den finns och hur den påverkar allt annat. Men ändå så tror de ju på den.
Mm.
De litar på den och förutsätter att den finns kvar imorgon. De kommer inte sväva iväg efter frukost imorgon för gravitationen. Alltså, de förutsätter att den ska vara. De tror att den kommer finnas där imorgon också.
Mm.
Ett annat exempel är att vetenskapen tror på miraklet Big Bang. De kan inte förklara Big Bang helt. De kan inte se hela vägen tillbaka till tidpunkten noll.
Det är ju ingen som kan.
Komma väldigt nära, säger de, men de kan inte. Mm. Men ändå väljer de att tro på det här miraklet. Och det är då ett mirakel, för att där händer saker som inte går att beskriva med våra så kallade naturlagar då. Nej, men jag tänkte vi kan gå på tre frågor om mirakel.
Okej. Okay.
Är mirakel möjliga? Och lite som jag var inne på tidigare, så finns det en logik bakom hur vi kristna tänker om mirakel.
Mm.
Det finns ett sätt att tänka på som låter ungefär så här. Om Gud finns så är ju mirakel troliga. Utan Gud är mirakel otroliga. Kan Gud bevisas att han inte finns? Nej, det kan han inte. Då kan man inte heller utesluta mirakel.
Nej.
Sen tror jag att det finns många ateister som gör sig roliga och säger att det finns de som tror på det gudomliga spagettimonstret.
Ja, det här är,
det här
ju,
är
som,
ju så kul.
De det är ju som det här med tomten.
Ja, de har hittat på ett spagettimonster, och så säger de då att ja, de hävdar att det finns en sån var, så de kräver sin rätt till respekt. Och visst, jag kommer aldrig håna någon för deras tro. Vill de leva sitt liv med att tro på spagettimonstret, så fine, gör det. Jag tycker att den jämförelsen haltar i alla fall. Den kristna guden är lika trolig som spagettimonstret. Ah, dels för att det är så, det finns ju så otroligt mycket historiska bevis. Om vi tittar tillbaka, det här är ju något som vi har pratat om länge, som vi vill prata om i podden, om Jesus liv på jorden, historiska bevis för att han har varit bland oss. Så det finns ju otroligt mycket dokumentation och sparade historiska noteringar om att han har funnits här, att han har levt på jorden.
Mm.
Spagettimonstret, det blir ju så larvigt, vi vet ju att det är påhittat bara. Så att det blir ju inte på samma sätt. Men jag tycker att deras användningen av det här spagettimonstret faller ju lite då i det att vi, en av grundstenarna i våran tro är ju att det finns väldigt mycket tydliga bevis för att Jesus har varit här på jorden.
Mm.
Men Anna, nästa fråga då. Är miraklerna i Nya Testamentet trovärdiga?
Ja, precis. Vi har ju pratat om det här, vi ska inte gå in på något djupt om det här nu. För egentligen så handlar ju det här om Bibelns trovärdighet överlag.
Och det är väl någonting vi vill återkomma till, precis. Som vi har sagt.
Ja, det liksom handlar inte bara om mirakler. Men det största miraklet i Nya Testamentet är ju Jesu uppståndelse från döden. Och det finns, tycker ju jag, och jag tror att du också tycker det, Dan. Det finns mycket goda indicier som talar för att det har skett.
Mm.
Och vi kommer, som sagt, vi måste komma in på det.
Mm.
Det är ju en knäckefråga i Jesu uppståndelse.
Ja.
Men det finns, som du är inne på, också många andra mirakel nedskrivna i evangelierna om hur Jesus helade och befriade människor. Mm. Och när det gäller eventuell historisk trovärdighet så är någonting som talar allra mest för då att miraklerna skulle vara sanna. Också källkritiken vad det gäller hur Nya Testamentet har kommit till.
Källkritiken, kan du förklara lite hur du menar?
Absolut. Det handlar om hur de gamla handskrifterna av Nya Testamentet, de som finns kvar nu i modern tid, det handlar om hur gamla de är i förhållande till den tid de beskriver.
Ja, just det. Okej. Okay.
Det finns bevarade delar. Johannes evangeliet är där jag känner till som har kortast tid då i det här. Mm. Och det kort tid i det här fallet styrker alltså tilltron och trovärdigheten.
Ja, just
det finns delar av Johannes evangeliet, handskrifter från Johannes evangeliet som är daterade, som vi alltså nu i modern tid har kvar, som är daterade till endast cirka 40 år efter att det har skrivits. Nej, de är daterade till 40 år efter att det Johannes evangeliet handlar om.
Mm-hmm.
Är du med?
Ja.
Så inom, när man talar om historicitet så är det som sagt det här man, det är inte bara när det gäller Bibeln utan när det handlar om antik litteratur är sånt här mycket avgörande. Mm. Historiska och icke-religiösa källor som vi aldrig ifrågasätter vad det handlar om andra grejer. Romarriket, Alexander den store, vad det nu kan vara. Jag har inte skrivit ner några exempel här och jag är ingen historiker. Men sådana andra källor som vi läser om i skolan när vi växer upp i Sverige, de är skrivna, många av de här är skrivna flera hundra år
efteråt.
Efter att det de handlar om har ägt rum.
Och ändå accepteras det som sanning.
Exakt, ingen betvivlar deras innehåll. Men eftersom evangeliernas innehåll skrevs ner så snabbt efter att det hade hänt, så tänker jag att de som fick ta del av evangeliernas innehåll skulle ju faktiskt själv kunna kolla upp det som beskrevs om det hade hänt.
Och man skriver ju i Bibeln på vissa ställen att det här skriver jag för att jag har bekräftat att det har hänt. Mm. Eller jag har vidtagit alla mina tänkbara möjligheter för att kunna bekräfta att det här är sanningen jag beskriver.
Ja. Ja. Bland annat Lukas är det nog du är ute efter.
Ja.
Alltså de som fick ta del av det här skulle ju kunna prata själv med ögonvittnena. Det är den typen av tidsram det handlar om.
Mm.
Så det är en stark grej som talar för att det är sant. Något annat som talar för evangeliernas trovärdighet är hur man i ljuset av vad vi nu vet om judiskt liv i Israel vid den här tiden såg ut, hur det stämmer överens med det som är skrivet. Till exempel så finns det forskning som nu för tiden talar för att lärjungarnas namn var väldigt tidsenliga.
Mm.
Att de passar in i den här tiden. Precis som vi liksom namn i vår tid också går i trend i olika perioder.
Ja, så
var det så på den tiden.
Mm.
När det gäller just miraklerna så tror jag också att vi behöver fatta att vi lever i en helt annan tid. Vi lever ju i en mer naturalistisk tid. Eller liksom vetenskapen råder ju i våra samhällen i väst.
Mm.
Och där ifrågasätter vi ju, inte du och jag kanske Dan, men gemene man, det mesta som inte går att se eller ta på eller bevisa med vanliga forskningsmetoder. Och då behöver man bara komma ihåg att människor på Bibelns tid inte levde med den här världsbilden.
Nej.
De levde mer med tanken på att Gud eller flera gudar, om man inte var jute, utan man kanske tillbad de grekiska eller romerska gudarna. Mm. Man förväntade sig att gudarna var övernaturliga. Alltså de var en del av deras vanliga liv.
Ja, ja, ja.
Och gudarna agerade ju på olika sätt. Så att en gud skulle gripa in, det var ju inget konstigt.
Nej.
Så att snarare att inte tro på övernaturliga ting eller att tillbe någon eller flera gudar, det var konstigt för dem.
Mm.
Dessutom fanns det ju inom judendomen föreställningar om att bara Messias, judarnas efterlängtade räddare, skulle kunna göra vissa mirakel.
Ja.
Och evangelierna i sin tur vittnar då om att vissa av de här grejerna som judarna väntade Messias att göra, de gör Jesus.
Vi har nämnt det här förut. Vilka är det som anges som källor i Bibeln? När Jesus återuppstår så är det kvinnor som berättar om att han har återuppstått.
Mm.
Fast kvinnor på den här tiden inte ansågs trovärdiga på det sättet.
De fick aldrig vittna juridiskt.
Varför väljer man att i berättelsen om Jesus återuppståndelse låta kvinnor vara de första vittnena om det inte har hänt. Då hade man valt en hög sån här judisk... Alltså, är du med?
Ja, precis. Alltså det jag tänker där du säger är att det är ingen som skulle komma på den tanken.
Nej, nej.
Man kan inte hitta på att kvinnor skulle vara de som vittnade, för den var så främmande för
det,
folk.
Det var inte smickrande för det man försökte föra fram i det fallet. Nej. Alltså, det får man tänka på.
Ja, det är så ologiskt så det skulle inte vara sant.
Nej. Vi går vidare lite då. Mm. Vad mirakel inte är.
Yes.
Det är ju... Det är lite roligt här i den här frågan. Jag tänker på mirakel. Ibland kan jag tycka att det blir så väldigt kopplat till sjukdom.
Ja.
Mirakel för mig är ju så mycket mer.
Mm.
Jag förstår att man ser det som ett mirakel och man kan känna tacksamhet inför Gud om någon blir frisk från svår sjukdom efter bön eller så. Eller även blir frisk från sjukdom utan bön. Så, ja.
Mm.
Men för mig... är ju de riktigt stora miraklen bibliska. Vi läser om dem som Guds verk genom Jesus eller Gud själv i Gamla testamentet. Och för mig, ja, du får säga vad du tycker, Anna, men mirakel är något som omnämns tydligt i Bibeln.
Absolut.
Vi kan ta till exempel genom tecken, Johannes 2:11. Genom detta sitt första tecken i Kana i Galileen visade Jesus sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom.
Mm. Och där är det ju så att i Johannes evangeliet så har ju han precis valt ut 7 tecken i hela sitt evangelium. Och han skriver ganska långt efter de andra evangelierna. Matteus, Markus, Lukas är mer samtida. Mm. Men Johannes kommer in typ 40-50 år senare på arenan. 30-40 i alla fall kanske. Ja. 7 tecken för att fullkomligt visa. 7 är nämligen en siffra i Bibeln som står för fullkomlighet.
Mm.
Det är ingen slump. Han väljer 7 för att visa att Jesus var både Gud och människa. Samtidigt säger han mot slutet av sitt evangelium att Jesus gjorde många fler mirakel än vad han själv har tagit med i sin bok.
Mm.
Men att de mirakel han har tagit med eller tecken, de har nedtecknats för att människor skulle tro att Jesus är Messias och så få liv.
Och under som i Petrus tal på pingstdagen, Apostlagärningarna 2:22. Lyssna på vad jag säger, ni israeliter. Gud bekräftade Jesus från Nasarets uppdrag genom kraftgärningar, under och tecken. Det vet ni själva. Och bevis för tro på Gud. I Johannes 6:2 berättas det om att människor som följde Jesus trodde för att de själva hade fått se uppenbara mirakel. Det står så här då. En stor folkmassa följde efter honom för att de hade sett de tecken han gjorde och i och med att han botade de sjuka. Och vad är det jag vill ha sagt med de här 3 grejerna nu då? För nu pratar jag om mirakel.
Mm.
Jag skulle prata om vad mirakel inte är. Mm. Jo, alltså visst, jag kan be till Gud i min ensamhet då för en sjuk person och den här blir frisk. Och jag är tacksam till Gud.
Mm.
Men även om jag tänker på mirakel då, så är mirakel för mig så mycket mer än bara det här. Det kan vara så mycket annat. Men mirakel för mig, jag vet inte hur du tänker, Anna, men för mig är det i första hand de här stora tydliga ageranden där Gud pekar med hela handen som beskrivs i Gamla och Nya testamentet.
Mm.
Jag har inget bra exempel på det, men vi kan ta när han räddar judarna när de lämnar Egypten till exempel genom att dela havet.
Mm.
Det är ett tydligt mirakel för mig.
Mm.
Men de tydligaste miraklen tycker jag är det man ser omkring sig. Naturen, rymden, kärlek är något helt fantastiskt. Människor. Så mirakel för mig är inte att vinna på lotto eller få en befordran på jobbet. Om chefen lyssnar så det är ju trevligt ändå. Befordran alltså. Men, ja. Eller att det öppnats en ny kassa på Ica när kön var lång. Liksom. Det är inte ett mirakel för mig. Det är trevliga saker som händer, men det är inte mirakel.
Nej.
Sen har jag absolut sett mirakel i min egen relativa närhet där en person blev sjuk.
Okej.
Okay. Det var en allvarlig form av cancer. Och där var det liksom det var väl ingen regelrätt så här, du har 4 veckor kvar, men det var ändå en dödsdom att det här blir nog svårt. Prognosen var mycket dålig och jag vet att flera bad för den här personen även om personen själv inte ville att man skulle be för honom.
Okay.
Och jag kommer ihåg att när jag bad till Gud så drabbades jag av en, det bara slog över mig att hur jag ber till Gud, men det är liksom helt, jag lägger det här helt i hans händer.
Ja.
Vill han det här, så ordnar det sig och det kommer bli så bra. Jag behöver inte oroa mig. Och blir det inte så, då blir det inte så. Mm. Den här personen blev helt frisk.
Nice.
Helt frisk ifrån det här. Och för mig, kan det vara ett mirakel eller inte ett mirakel? Det enda jag vet att flera människor hade dialog med Gud om den här personen. Och jag vet också hur utfallet blev.
Mm.
Och jag har inte tillgång till journaler eller en läkares kunskap. Därför är jag väldigt försiktig med att kalla det mirakel. Däremot om jag hade fått möta Jesus efter hans uppståndelse, då hade jag varit väldigt säker på vad mirakel är. För då hade jag liksom sett det med mina egna ögon där. Hur tänker du kring det här, Anna?
Jo, men jag tror absolut på mirakel. Mm. Att Gud griper in. Jag vet bara inte helt vad jag ska säga. Jag känner till och har träffat folk som har blivit mirakulöst helade. Mm. Minns bland annat en kvinna som satt i rullstol, var helt förlamad.
Ja.
Som jag har sett gå.
Okej.
Men det här har inte varit människor jag har stått nära. Jag har liksom inget klockrent eget vittnesbörd. Mm. Det, så är det. Men för mig handlar det också om till slut då, att det finns så mycket av just evangelierna och Bibeln som är logiskt.
Mm.
Så det överväger eventuella andra osäkerheter jag skulle ha.
Mm.
Så jag tror på det här.
Mm. Mm.
Är du med på vad jag menar?
Ja, visst.
Jag har ju fått bönesvar själv i mitt liv. Mm. Även om det inte då kanske har rört helande på det här sättet. Och även om de inte har varit så jättestarkt kopplade till helande. Så.
Mm.
Så jag tror på mirakel.
Mm. Vi kan prata lite mer om mirakel versus naturalism, tänker jag.
Mm.
Vi pratade om C.S. Lewis som hade skrivit den här boken Mirakel. Och jag kan rekommendera den för den som vill fördjupa sig lite i den kristna synen på mirakel.
Ja, jag har inte läst den, jag borde göra det.
Den är intressant.
Mm.
I sin bok då så vill han tidigt göra upp med de här filosofiska delarna av konceptet mirakel.
Mm.
Och han ger en beskrivning av naturalister som ofta är kraftfulla motståndare då, både till mirakel men också till kristen tro.
Mm.
Och Lewis definierar dessa naturalister som personer som tänker att det inte finns något annat än naturen. Alltså det som är naturligt, om man säger så då.
Mm.
Utöver det finns det ju då vi som tror att det finns någonting utöver det naturliga, det övernaturliga. Och naturalisterna, de hävdar att naturen och det naturliga bara, det bara händer av sig själv, utan någon speciell ansträngning av en slump.
Mm.
Och i det här systemet är varje händelse en följd av något annat som har hänt.
Mm.
Att du lyssnar på den här podden just nu då, det skulle vara en kedja av händelser som har fört dig hit.
Mm.
Och naturalister tror alltså inte på fri vilja, utan de menar att det bara händer. Och naturalismen kan inte heller acceptera en gud då som existerar utanför naturen. Allt i deras världsbild måste så att säga finnas inom naturen.
Ja, precis.
Det ironiska är ju att i naturen finns det ju saker som motsäger en naturalistisk världsbild.
Mm.
Lewis tar till exempel upp exemplet med atomen, som då när den här boken skrevs av våra, det man kände till som de minsta beståndsdelarna. Idag har man ju kommit längre ner i beståndsdelar. Man har klyft hårstrått flera gånger. I den minsta beståndsdelen då, som en atom, fanns det rörelser i elektronerna som skulle vara förutsägbara. Man skulle kunna följa bestämda mönster.
Mm.
Och nu visar det sig att så var det inte alls. Mm. Elektronerna, de rör sig på ett, ja, det här var jättekonstigt, lite hur som helst. Alltså de rör sig i banan, men det är väldigt svårt att förutsäga var de ska vara någonstans.
Mm.
Och man kan inte förutsäga enskilda att elektroners lägen. Om man inte gör det med väldigt stora mängder, då kan man med sannolikhet bestämma deras troliga lägen. Nu blir det lite kanske ointressant för de som inte är lika nördigt intresserade av naturvetenskap som jag är.
Men säger du det?
Men samma sak gäller om man kastar en slant miljontals gånger, så kommer utfallet bli 50-50 med stor sannolikhet. Lewis menar att man utifrån detta redan har visat att det finns något mer än naturen. Det avviker kraftigt ifrån det här som jag beskrev tidigare då. Så Lewis menar lite triumferande i sin bok då att det öppnas en dörr mot det icke-naturliga. Men han väljer att kalla detta för det undernaturliga.
Han är lite kul.
Ja, för att sen triumferande säga att då finns det också en dörr till det övernaturliga.
Mm.
Och jag tycker man är ganska präktig om man förutsätter att naturen, att det är liksom allt man ser omkring sig, att det skulle vara allt. Det fanns en tid när människor till exempel sa att jorden var alltings mitt. Solen cirkulerar kring oss och jorden var platt. Och jag tror att många med mig inser hur lätt vi människor har att förenkla sammanhang. Vi vill skala ner saker tills det blir begripligt. Att komma dragandes med en gud, det är inte begränsat i den här världen. Det blir liksom för mycket för vissa bara. Och mer än en gång så visar vetenskapen att världen är mer komplex och avancerad än vad vi har trott. DNA visar sig innehålla en enorm mängd information. Var kommer den informationen ifrån? Mm. Och vi har tidigare i de här avsnitten tagit upp exempel med tv-spel. Vi har också tidigare i denna podd pratat om att om vi skapar en dator är vi själva då begränsade till att bara göra det en dator gör. Mm. Om Gud skapade oss är han själv begränsad till att bara klara av det vi klarar av. Kan skaparen vara större än sin skapelse?
Ja, det vore ju helt sjukt om inte vore så. Det är ju givet att en skapare alltid är mäktigare och större än, ja, än sin skapelse.
I min tro är Gud allsmäktig och större än någonting jag någonsin kan förstå. Mm. Och värde, och av, som en följd av det då värde min dyrkan. Mm. Den guden har gjort det är ett mirakel att vi får vara här. Vi får undersöka hans skapelse på olika sätt. Att tro att världen då skulle vara begränsad till det som kallas det naturliga faller i mina ögon djupare i det naiva diket än att det skulle vara naivt att tro på en gud. Mm. Okej, då har vi avhandlat lite mirakel här, vad du och jag tänker, Anna, kring det här.
Mm.
Och nu tänker jag att det kan bli spännande att ta in en riktigt tung men ung kille.
Ja, men precis. Vi sa ju där redan i inledningen. Ja. Nästa avsnitt så kommer vi ha med Mikael Grenholm.
Jag måste bara säga, i min bransch så delar de ut ett pris till betongkonstruktörer.
Betongkonstruktörer? Ja,
vet du vad det heter? Ja. Tung och ung.
Okej.
Jag tycker det är iskallt och det känns lite som
Grenholm.
Grenholm här faktiskt, ung och tung.
Han är 30 år bara.
Ja, och han har skrivit boken som heter Dokumenterade mirakel, som vi pratar om lite, eller mirakler kanske den heter. Mirakel, dokumenterade mirakler. Ja. Och en spännande bok som handlar just om det här då, med att de har dokumenterat mirakel, saker som inte går att förklara med traditionella metoder.
Mm.
Och det ska bli väldigt spännande att prata med Mikael om hans bok, men också allt som händer efter att den har släppts då.
Ja. Vi vill också påminna om att du kan mejla oss.
Ja, just det.
Vad har du för adress, Dan?
dan@tilltronsforsvar.se.
Och jag har anna@tilltronsforsvar.se.
Ja, där kan ni gärna ställa frågor till oss då, om ni har någonting.
Absolut. Mm. Vi är ju inga liksom, vi kör ju det här ganska enkelt. Mm. Vi är ju inga superapologeter, men vi tycker ändå om att diskutera saker här i podden.
Ja.
Så du får gärna höra av dig till oss oavsett anledning.
Ja, du kanske tycker vi har sagt någonting konstigt, något helt knäppt till och med, eller något som är rent ut sagt fel.
Yes.
Så mejla oss gärna då, eller så kommer en fråga som du vill att vi ska ta upp.
Mm.
Och så pushar vi också lite för vårat swish-nummer. Vissa av er har varit väldigt snälla och hjälpt oss här med våra driftskostnader och det uppskattas mycket. Det är inga vansinniga kostnader för att göra podd, men det är ändå kostnader och vi är jättetacksamma om ni vill vara med och hjälpa där. Det finns ett swish-nummer som är 123-497-2782. Ja, precis. Och om du inte har antecknat ner det där så kan du gå in på vår hemsida www.tilltronsforsvar.se.
Yes.
Och längst ner där på sidan så finns det lite information om swish-numret.
Mm. Toppen!
Ge oss för idag.
Ja, jag tror det.
Lysande. Ha det bra allihop.
Ha det gött. Hej, hej.
Hej, hej.